Välkommen till Radio Nolaskogs. Här hittar du mer än 500 lokala program som du kan lyssna på när du vill, var du vill. Gjorda för Nolaskogsare, av Nolaskogsare.
Ja, välkommen till den här sändningen från Radio Nolaskogs. Det är ett program som ingår i serien Industripratarna och jag heter Sven Lindblom och är programvärd idag. Och med mig i studion så har jag Svante Lundberg som har ett långt förflutet som säljare på MacGregor Cranes. Välkommen till studion, Svante.
Tack så mycket.
Innan vi gick in så hörde jag att du är Anundsjöbo från Börden och du började på Hägglunds i din ungdom.
Ja, jag är född och uppvuxen uppe i Tvärlandsböle i norr om Bredbyn. Och gick i skolan i började där och så sen har jag löst gymnasieingenjör i Övik och sedermera Härnösand. Och därifrån har jag då utvecklat mig själv som ingenjör. Började som ingenjör och fortsatte sedermera som säljare.
Och du har gått en massa vidareutbildning då hos Hägglunds. Du har berättat att företaget har varit bra på att ge korta kurser och även högskoleutbildningar på reducerad fart. Mm.
Ja, på den tiden så fanns det kanske inte så många högutbildade människor utan företaget var beredd och satsade verkligen på att utbilda sina medarbetare. Så jag tillsammans med ett antal andra människor har fått gå jättemycket kurser. Och företaget har varit påstridigt och ville att vi skulle gå kurser. Och det fanns kanske inte kunskap att tillgå utan man fick lov att utbilda sina egna för att nå kvalitet och i sin produktion.
Och gick du säljutbildningar hos Hägglunds också?
Jag gick, till att börja med så jobbade jag som konstruktör, beräknare och sedermera konstruktionschef. Och så jag jobbade största delen av min karriär var jag som konstruktör och konstruerade produkterna. Och beräknade produkterna. Så att, och sedan när jag hade gjort det tillräckligt länge så då blev jag tillfrågad om jag ville börja bli säljare. Så sen så blev jag säljare utan någon speciell utbildning annat än att jag hade haft jättemycket kundkontakter under min karriär som både konstruktör och som konstruktionschef. Och under långa stycken så var vi då behjälpligt till tidigare säljare. Så att det är mycket teknisk information som man ska ge till sina kunder och det gjorde vi som tekniker då och hjälpte säljarna i säljarbetet under många år först.
Så du var en bit till åren innan du började bli ren säljare då eller var det så?
Jag blev säljare i slutet av 90-talet, alltså 98. Så att de första 30 åren faktiskt, så då jobbade jag som konstruktör och jag utvecklade kranar och så där. Så sen efter det så blev jag säljare.
Och trots att du började relativt sent så berättade du att du har varit 97 gånger till Kina. Är det sant verkligen möjligt?
Ja, jag hade ju redan kanske under min karriär som konstruktionschef så var jag behjälplig av säljarna. Så jag hade ju rest ett antal gånger till Kina redan innan jag blev säljare. Första gången var jag i Kina på 1989 var första gången till Kina. Så att några gånger hade jag varit i Kina innan jag då så sedermera blev säljare på i slutet av 90-talet, 98. Och sen i början så var det mycket att vi skulle lära kineserna hur man tillverkade kranar. Och det var ganska många utflykter och resor till Kina för att lära hur man skulle tillverka de här kranarna, men också att vi skulle utbilda vår säljorganisation att man kunde sälja kranar där ute. Och till att börja med så skedde försäljningen helt och hållet ifrån Övik. Och sedermera så övergick det mer till att de lokala kunde göra mer och mer och hjälpa till i allt större omfattning.
Och då började de ju tillverka kranar själv. Hur var det med arbetsmiljön på verkstadsindustrin i Kina när du kom där första gången?
Ja, första gången vi var ute på i början av 90-talet, slutet av 80-talet, så var det ofta jordgolv inne i lokalerna. Det fanns ingen värme. Så jag vet att på vintern var det ju jättekallt. Så att man verkligen hade bara öppna dörrar in och ut i verkstadslokalerna. Varm på sommarna och jättekallt på vintern. Många gånger, speciellt då i mitten av Kina eller vid Yangtze River, Shanghai-området, där kan det bli väldigt kallt. Och kanske även uppe i Beijing eller Dalian-området, där är det ju, kan det bli 10-20 grader kallt. Och man har i regel ingen värme, åtminstone på den tiden. Numera så har man väl övergått till att få lite drägligare arbetsförhållanden. Men då var det ingen värme, man hade ingen skyddsutrustning, inga skyddsskor, inga hjälmar. Och ibland till och med så hade man ingen hjälm för svetshjälm heller. Så att det var väldigt magert arbetarskydd på den tiden i Kina.
Och då började man då, kan det kallas licenstillverkning av kranar då, där ni började med där i Kina?
Eller? Ja, redan på den tiden. Så det kineserna gjorde var då svetsade stål och bearbetade. Och sen monterade man produkterna som vi skickade, komponenterna som vi skickade här ifrån Örnsköldsvik. Och från början så var det nästan 100% komponenter kom ifrån oss här. Bland annat från här tillverkning här på orten i Övik. Men, och sedermera också lite senare så blev det också komponenter som vi köpte runt i Europa. Och på slutet nu då så börjar man göra även komponenterna i Kina. Så att mindre och mindre tillverkas i Sverige och i Europa och mer görs lokalt i Kina. Så nästan till 100% är det nu, eller väldigt stor omfattning så är det kinesiska produkter som ingår i kranarna numera.
Så det är konstruktion och ritningar som ni servar med från Örnsköldsvik då?
Vi konstruerar och skickar ritningar. Vi provar också komponenter innan vi sätter fast dem i kranarna. Och det görs här. Härifrån bestämmer man det där, men det, lokalt så tillverkar man och monterar numera.
Och det här är ju mer också ett underhållningsprogram, så jag vet att du vill bjuda lyssnarna på lite musik också.
Ja, jag föreslår Andrea Bocelli och Carola Häggkvist, Because We Believe.
Guarda fuori già mattina. Questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai, c'è chi crede in te, non ti arrendere.
Once in every life there comes a time, we walk out all alone.
vincere, tu dovrai vincere. Davanti a non voltarti mai.
Oh, oh, we walk out all alone and into the light.
Le tue speranze poi verso il giorno che verrà.
Tack för den låten. Du har ju varit inte bara i Kina, du har ju också ett intressant upplevelse från Afrika som jag tycker var verkligt festligt när du berättade från Addis Abeba.
Ja, vi har Addis Abeba ligger ju i Etiopien och ligger på en hög platå där. Och vi blev ditkallade på något sätt. Addis Abeba har, eller Etiopien har ingen egen kust. Utan man har sin hamn via Djibouti. Så att man har eget rederi trots att man inte har någon egen kust. Men man går via Djibouti då när man ska in och ut med produkter till landet. Vi blev nedkallade till dit för att de var intresserade av att byta kranar på ett fartyg. De där kranarna som satt ombord, de var inte av någon god kvalitet, så att de hade var utkänta. Så att de här kunderna då på Ethiopian Shipping hade ett förslag att man skulle byta till då våra kranar. Så att vi, en kollega till mig och jag, vi åkte ner och blev väl emottagna. Vi fick bo på det bästa hotellet i Addis Abeba och man sköt om och skjutsade oss mellan rederiet och hotellet. Sen en dag blev vi också bjudna på en liten sightseeing. Addis Abeba som ligger på 2500 meters höjd på en hög platå. Men vi blev erbjudna att åka upp på ett närliggande berg som hade en höjd på 3300 meter. Och på vägen upp dit. Så vi fick då en Land Rover som kom och så skjutsade oss upp där. Och på vägen upp så mötte vi ett antal kvinnor som gick och bar stora risknyppen på ryggen. Många var barfota dessutom, va? Hade knappt några skor på sig. Och det var risknyppen som de bar på ryggen som var kanske 3 meter långa och en halv meter i diameter som en risrulle.
Det var alltså ganska tunga bördor det.
Det var väldigt tunga bördor. Det såg ut som att det var jobbigt för damerna att bära de här nerför berget. Det visar sig att vi hade då passerat några barer och där satt nog kararna och hade de tunga besluten om världshistorier och världsfred och så vidare. Det satt man och diskuterade där. Och så sen när vi åkte upp på berget och såg vi de här damerna som gick och bar de där riset. Det visar sig att det där riset, det använde man sålde. Så man sålde ved till de andra människorna i byn där nere. Och det var deras utkomst, det här. Det såg väldigt speciellt ut och kändes också väldigt speciellt att det förekom på den tiden.
Och kararna satt på barerna och såg ut att inte göra någonting annat än umgås alltså.
De umgicks och de diskuterade världspolitik, tror jag. Att det var väldigt speciellt.
Och sen när du kom in i affärerna, då hade du en särskild historia att berätta också.
Ja, det var vi var där ett antal gånger nu och jag åkte själv också en gång där. Och vi fick den här ordern här nu och så sen fick vi dessutom två stycken fartyg till med nya kranar. Så att ordervärden var nog säkert mellan upp till 75 miljoner svenska kronor för de där kranarna.
Och det som underlättade affärerna, berättade du innan vi gick in i studion, det var ju att man har väl lite snack, inte bara affärer utan man måste väl bara prata för att bli bekanta med varandra också. Och då berättade du för honom att ni hade gjort insamlingar i Tvärlandsböle och Anundsjö landsbygd till missionsarbetet i Etiopien.
Den här vdn för det här bolaget, jag blev inbjuden till en lunch tillsammans. Jag hade träffat honom tidigare också, men jag blev inbjuden till lunch. Att äta lunch tillsammans med honom. Och vi åkte runt lite grann i Addis Abeba innan vi hittade ett hotell, en bar, en restaurang som var representativt. Det är ju ett fattigt ställe, det här Addis Abeba. Så att vi hamnade där tillsammans, han och jag och några till. Och vi satt och berättade och då började jag berätta att jag var uppväxt uppe i Arnösjö och gick på söndagsskola där. Och att vi varje söndag så samlade vi pengar till missionen i Etiopien. Och då berättade den här vdn, jag har gått i Swedish Missionary School. Så att han hade fått sin utbildning av missionärer från Sverige och kanske till och med från Örnsköldsvik och Arnundsjö. Och lärt sig att läsa och skriva och blev sedermera då vd för ett bolag som köpte kranar av oss. För en 70-75 miljoner kronor. Lite speciell upplevelse. Det kändes bra att ha fått vara med om det.
Och han fick sin utbildning på missionsskolan så att han fick en bra karriär i Etiopien.
Ja, fantastisk, fantastisk utbildning och karriär.
Ja, det är ju otroligt. Världen känns liten ibland.
Ja, verkligen, verkligen. Det kändes också jättebra.
Du har ju som sagt rest framförallt på Kina, men du har ju varit lite överallt i världen. MacGregor Cranes är väl, som vet jag, kunna se på hemsidan bland annat en världsomspännande koncern nu.
Ja, försäljningen går ju över hela världen eftersom det är rederierna som är våra slutkunder. Och det betyder att man får ju, som försäljare får man ju möta och träffa kunderna. Och då får man ju åka ut runt om i världen och träffa. Och det finns kunder i både Asien och Afrika och Amerika och Europa. Så att resorna går överallt när man jobbar som säljare på MacGregor kranar.
Och du ska väl kanske bjuda på något skiva till?
Vi kan köra Lale en stund på jorden.
Ja, Svante Lundberg. MacGregor Cranes, det börjar ju egentligen på Hägglunds. Och du kan ju berätta lite om utvecklingen från Hägglunds fram till avkroppningen. Mm.
Ja, kranarna börjar ju utvecklas här i Örnsköldsvik på 60-talet. Och när de pionjärerna här på Hägglunds, när de köpte en hydraulmotor som de behövde någon, någonstans att placera. Och då visar sig att man kunde göra vinschar. Och så fundera på vad behöver vi vinschar någonstans? Jo, men det behöver man i kranar. Och så börjar man göra kranar. Och eftersom på 60-talet så fanns marknaden fanns här i Sverige, så blev ju att vi tillverkade kranar här och man gjorde den för vår egen marknad, svenska marknad. Så att början av krantillverkningen, den var på grund av att vi hade varv i Sverige och som behövde kranar. Och det fortsatte och utvecklades väl här i Sverige, så att vi blev en stor producent av kranar. Så i början av 70-talet så gjorde vi väldigt mycket kranar per år, och det var framförallt för den svenska marknaden. Sen i och med att varvskrisen kom till Sverige kanske i 70-talet, 80-talet, så lades ju många varv ner här i Sverige, och man började kanske bygga lite andra fartyg som inte hade kranar. Man byggde stora oljetankers som inte behövde kranar, utan fartyg som behövde kranar, de tillverkades i Tyskland och andra länder omkring. Så då blev för MacGregor, eller för Hägglunds Marin som det hette då, så blev hemmamarknaden blev då Tyskland istället. Så att vi sålde väldigt mycket kranar till Tyskland och Finland och runt omkring här, och den svenska marknaden blev mindre och mindre. Så att då hade vi Europa och länderna i Europa som hemmamarknad. Sen när då utvecklingen gick ytterligare framåt, så då förändrades marknadsbilden, så att de krympte också Europas varvsindustri, så att då började det bli än mer borta i Asien, och då var det framförallt Korea. För Japan låg lite tidigare, så det hade vi också en liten tillverkning i Japan på 70-talet och 80-talet. Så att då började med att vi tillverkade kranar här i Europa och skickade dem till Asien, men sedermera så blev det inte heller riktigt ekonomiskt, utan man ville börja göra sina kranar själv. Så vi startade tillverkning i både Korea och Japan hade vi tillverkning redan tidigare, och så började den så smått i Kina då. Och det var alltså någonstans runt 89, 90, 91 när vi började att tillverka i Kina, och då hade vi tillverkning i Korea bland annat och Japan. Så att början var runt 90-talet, så började tillverkningen i Kina, och sen sedermera så utvecklades den kontinuerligt. Så till slut så la vi ner vår tillverkning i Sverige. Den var nog slutet av 90-talet, så gick nog de sista kranarna härifrån Örnsköldsvik, och då blev tillverkningen bara Asien. Och sedermera så gör vi alla kranar nu i Kina numera. Och vi har utvecklat kranarna under den här perioden, så har vi legat i framkant när det gäller utvecklingen av teknisk utveckling utav kranarna. Så vi ligger långt framme när det gäller tekniken på kranarna. Vi har också under årens lopp tillverka så många kranar, så att av alla kranar som existerar ute på fartygen idag, så är 30% av dem är gjorda eller har sitt ursprung här i Örnsköldsvik via Hägglunds Marin och numera MacGregor Cranes.
Oj, en tredjedel av världsmarknaden där.
En tredjedel av världsmarknaden finns skapat härifrån.
Och nu gör de många av komponenterna i Kina också. Så nu skickar ni bara ett fåtal komponenter från Sverige eller från Europa till Kina.
Utvecklingen har gått så långt att det blir mindre och mindre lönsamt att tillverka i Kina. Och det blir mer och mer lönsamt att tillverka dem lokalt. Det finns både att det är billigare att tillverka och att det är kortare transporter, eftersom kunden finns i Kina eller finns i Asien, men framförallt Kina numera. Så att kunderna finns där, och då är det klart närmast och billigast att göra dem lokalt. Och det har ju då till följd också att man mindre och mindre del av tillverkningen och konstruktion börjar också närma sig Kina numera.
Så du menar att de är på väg att ta över en del av, hel del av konstruktionsarbetet också i Kina?
Ja, det är på gång i alla fall. Det är inte så riktigt än, utan vi har ju huvuddelen av den tekniska utvecklingen finns här i Örnsköldsvik. Och kunskapen också finns här i Örnsköldsvik. Så att det tar en lite längre tid, men det blir mer och mer att man försöker att lägga tillverkning och den kostnadsdelen lägger man i låglöneländer och då i Kina framförallt.
Men jag vet, här i Gullänget så finns det ju en stor kran nu, och det finns också någon där på där kontoret ligger efter Strandvägen.
Ja.
Så att en del utprovning sker i Örnsköldsvik i alla fall fortfarande.
Provningen av kranarna, det gör vi här. Den sista tekniska utvecklingen gör vi fortfarande här i Örnsköldsvik numera. Och det står ett antal provkranar här vid Gullänget vid före detta C-hallen. Och sen finns det en gammal kran som är från 1963 som står ute vid MacGregors kontor ute på Sjögatan. Det är lite en nostalgisk kran sedan 60-talet. Någon av de första kranar som tillverkas.
Hur ser du då på utvecklingen på MacGregor Cranes här i Örnsköldsvik på sikt? Om en del av konstruktionsarbetet också överförs till Kina?
Ja, vi får ju hoppas att vi får behålla kunskapen här, och då har vi ju chansen att behålla våra ingenjörer här också. Det vore ju bra om vi kunde behålla utvecklingsdelen av kranarna här. Så att inte allting hamnar i låglöneländer.
Och kranarna har blivit bara större och större. Nu är du pensionär och följer inte den dagliga utvecklingen där, men hur stora är de största kranarna nu?
Jag var med och tog en order på kranar som lyfter 450 ton per styck. Och det är två kranar på fartyget, och tillsammans så kan de, då man säger teamlyft, kan de lyfta 900 ton. Såna heavy, vi kallar dem för heavy lift kranar. Så att vi började på 60-talet med 3 tons kranar, och nu den största vi har levererat och har haft i order är 450 ton.
Oj, det är en enorm utveckling. Med 450 tons lyft, då måste det vara ordentligt stora fartyg, annars kantrar de ju.
Ja, man försöker att göra fartygen stabila, och för det här lyftet så klarar man sig med ett fartyg på 13 000 dödviktston. Alltså 13 000 dödviktston alltså. Så 13 miljoner kilo.
Man kan undra vilka lyft är det som är så tunga så att man måste lyfta två kranar i samverkan och lyfter 800-900 ton.
Ja, man lyfter industrisektioner eller väldigt stora transformatorer eller alltså väldigt, väldigt tunga, större delar av fabriker kan det vara till och med. Där man sätter ihop den vid verkstaden, och så sen transporterar man ihopbyggd till dit den ska sättas upp. Att det är stora raffinaderier eller stora fabriker helt enkelt som man använder. Eller väldigt stora komponenter som har den här vikten. Och när man inte kan montera dem lokalt, utan man måste monteras innan man levererar dem.
Ja, raffinaderier säger du. Man kan se på er hemsida att, jag säger er fast du har slutat där nu, Man kan se på hemsidan att ni sysslar också med lite mer offshore-industrin.
Ja, MacGregor, det började med egentligen Hägglundskranar eller marinkranar från Hägglunds marin och MacGregor som gjorde luckor. De luckor och ramper. Den konstellationen sattes ihop först och blev kallat om MacGregor. Sen har MacGregor köpt in andra företag, bland annat offshore-företag som gör vinschar och även offshore-kranar. Så att företaget har vuxit med inköpet av andra företag. Kanske framförallt norska bolag då, som hade utvecklats i samband med oljeindustrin i Norge. Så att nu är det ett stort bolag med många uppköpta mindre bolag. Så att man har en stor produktportfölj.
Ja, det kan ju kännas tryggt att inte ha alla ägg i samma korg så att säga. Utan det finns lite olika verksamhetsgrenar. Då Svante Lundberg säger jag tack ska du ha för den här pratstunden. Och så har du väl en låt som du vill bjuda lyssnarna på som avslutning.
Ja, då tycker jag att vi kör Salem Al Fakir, Keep on Walking.
A long road ahead of me. It's cloudy and dark, it's hard to see. Will I ever get through to the end? Been down this lane so many times before, and I have told myself I won't do it no more. Now I'm back on the same road again. Again, the sun is rising. I better keep on walking, keep on walking. I was aiming for the sky, ended up flat on the ground. But once again, the sun is rising. I better keep on walking, keep on walking. There's some twists and turns I gotta clear, and when I'm done, the end will soon appear. I can leave my troubles behind. Again, the sun is rising. I better keep on walking, keep on walking. I was aiming for the sky, ended up flat on the ground. But once again, the sun is rising. I better keep on walking, keep on walking.
I'll never stop believing. I know what I should do. Just let the light guide me through. I was aiming for the sky, ended up flat on the ground. But once again the sun is rising. I better keep on.